välkomna till Blödigt Värre, podden om att leva med blödarsjuka och om vad som händer på forskningsfronten inom det här området. Att hemofili, som utgör sjukdomarna hemofili A eller B, ärvs via mamman till pojkar har ju många koll på. Vad färre vet är att även anlagsbärarna till sjukdomarna, alltså mammorna, kvinnorna, kan ha väldigt låga faktornivåer. Så låga att de faktiskt också har hemofili och stora problem. Det här är någonting som vården generellt sett inte fokuserat särskilt mycket på, men det har du, Anna Olsson, överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen till Blödigt Värre.
Tackar.
Du har ju forskat en hel del på det här. Kan inte du berätta vad du har sett i din forskning?
Det var väl i början av 2000-talet som man blev mer och mer intresserad över bärarnas blödningsproblem. Och det var då 2006 som det kom en större studie från Holland där man påvisade det här. Och då ville vi göra samma sak i Sverige. Och det var så jag kom in på det här området. Vi intervjuade bärare, vi tog prover på dem och vi jämförde dem med en kontrollgrupp för att se hur mycket de blöder. Så det ligger lite tillbaka i tiden detta.
Mm. Och vad kom ni fram till?
Vi kom ju fram till att om man har låga faktornivåer så är man lättblödande, även om det kanske inte var helt relaterat till själva faktornivån, för det var också individuellt hur blödningsbenägen man var, också beroende på vad man utsätter sig för.
Mm, just
till
det.
Exempel om man inte genomgår så mycket operationer och tandutdragningar, då kanske man inte har blött så mycket genom sitt liv. Mm. Men, och sen såg vi då, som man också visste, att de bärare brukar ligga på ungefär hälften av normal faktornivå. Men ungefär en tredjedel har sänkta nivåer och har egentligen hemofili.
Så en tredjedel av alla anlagsbärare i er studie har hemofili? Ja. Ja, det är ganska mycket.
Det är ganska mycket. Men de har ju också då vanligen en mild form av hemofili, även om deras söner kanske har en svår form av hemofili.
Mm.
Beroende på hur sjukdomen ärvs, kan man säga.
Vilka blödningsproblem är vanligast för de här kvinnorna då, skulle du säga? Är det näsblödningar och riklig mens och det här?
Ja, det är det. Och även blödning vid operationer, tandutdragningar. Och kan också vara efter förlossning framför allt. För det är så att under graviditet stiger framförallt faktor 8.
Just det.
Ja, så att förlossningen kan många gånger gå bra, men sen dagarna efter så sjunker värdet igen. Och då blir en sån postpartumblödning, kallas ju, att man blöder efter förlossningen. Den risken var ökad också för bärare eller kvinnor med hemofili.
Hur är det med blödningar i leder och sådär? Vad är det någonting som den här gruppen normalt sett lider av?
Man kan säga att om man har mild hemofili, som de här kvinnorna då har som vi pratar om, då brukar man inte ha så stora problem med ledblödningar, utan det är de som har svår eller medelsvår moderat hemofili. De brukar ha stora problem, eller kan ha stora problem med ledblödningar. Så i våran grupp var det ingen som faktiskt rapporterade ledblödningar, men i andra studier har det förekommit helt klart också. Ja.
Okay.
Men jag har nog faktiskt aldrig stött på någon.
Nej, så inte så vanligt kanske man ändå kan säga då. Mm. Om man inte bara ser till så här rena blödningar då, hur påverkar de här låga faktornivåerna kvinnorna på andra sätt?
Då kan man ju tänka sig att om man blöder mycket vid menstruationer, så får man ju risk för järnbrist och järnbristanemi. Och det påverkar ju i form av att man blir trött, uttröttbar, man kan få koncentrationssvårigheter, problem med skola, arbete kanske. Och sen kan det ju vara också där att man blöder. Det var det många faktiskt som berättade för mig, att man blöder igenom under tonåren. Ja. Menstruationer till exempel.
Ja, det har vi hört många gånger hur mycket det kan orsaka rent psykologiskt också. Ja. Eller att man missar skolan och
sådär. Stannar hemma och så.
Mm. När de här kvinnorna söker hjälp, skulle du säga att de får den hjälp de behöver generellt sett?
Jag tror att det kan vara ett problem både för män med hemofili och kvinnor med hemofili ibland i kontakt med vården, att man inte riktigt får gehör. För att det är okunskap. Jag tror många kanske tänker att det är bara en tandutdragning. Det blöder inte så mycket, det är inte så farligt. Där tror jag att det kan vara svårt för både män och kvinnor att få gehör för att de faktiskt har hemofili. Men det är ju lättare för kvinnor om de verkligen säger att de har hemofili. om de nu har det.
Just det, istället för att säga att de är anlagsbärare.
Ja, just det. Mm. Men det är då att patienter inte får gehör för att de har berättat att de har detta.
Det är det gamla vanliga, kan man
ja,
säga.
Ja, det kan man säga. Ja.
I den här branschen.
Ja. Mm. Sen har ju alla med sig ett blödningsriskort där det framgår deras faktornivå och vart kirurg eller tandläkare och så vidare ska vända sig. Det har man som patient.
Ja, då gäller det att vården tittar på det.
Många gånger ringer man, men det är ibland som det inte fungerar.
Ja, det har vi hört flera gånger här i podden också, berättelser om.
Okej.
Okay. Ja. De som har riktigt låga nivåer har alltså också hemofili, även om de fortfarande har ett anlag som kan tillverka en viss del faktor 8 eller faktor 9. Medan deras söner med hemofili helt saknar friska anlag som gör att de inte kan tillverka något fungerande faktor 8 eller 9 alls. Eller bara mindre mängder av det. Då har jag förstått det här rätt. Ja. Men du, var exakt ligger gränsen för om man har hemofili eller inte som anlagsbärare?
Den gränsen ligger på om man har ett värde på under 40%.
Under 40%?
I faktornivå. Och som grupp ligger bärare vanligen runt 50%. Man kan tänka att de har en kromosom med hemofilianlag och en utan 50%.
Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Och vi som inte har hemofili alls, eller är anlagsbärare, vi ligger på 100% eller strax under någonstans.
Någonstans kring 100, man har ju alltid ett normalområde, men vi pendlar uppemot 100% vid 100.
Okej, okay. Ja, då har vi rätt ut det. Mm. Du nämnde tidigare att det är inte vanligt, men det finns de som har även ledblödningar och så. Alltså det finns alltså de anlagsbärare, kvinnor med hemofili, som har riktigt svåra problem med blödningar också, eller?
Ja, det finns det. Det finns de som har riktigt låga nivåer och som behöver ha profylaxbehandling, precis som män med svår eller moderat hemofili, för att undvika just ledblödningar och spontana blödningar.
Just det.
Men de är ju få, de kvinnorna. Ja. Det finns.
Mm. Vilken behandling kan man ge till de här kvinnorna?
När det gäller menstruation, som ju ändå kanske är den vanligaste blödningen, då en bra behandling, det är kombinerade p-piller. För östrogener gör ju dels att man blöder mindre tid och sen stiger faktor 8 och von Willebrand-faktorn i och med östrogen. Så det brukar vara en bra behandling. Men utöver det så kan man ge samma behandling som män. Får alltså faktorkoncentrat vid behov, då vid operationer, blödning, eventuellt vid förlossning. Man kan ge ett läkemedel som mobiliserar faktor 8 i kroppen. Så det finns några alternativ att ge.
Kan man utveckla antikroppar som anlagsbärare?
Det kan man göra. Vi är alltid lite försiktiga med att ge faktorkoncentrat om man har en person som tillhör en släkt som har utvecklat anti. Då har vi det lite i bakhuvudet i alla fall. Man har lite extra koll, men jag har faktiskt inte varit med om det heller. Men man har det i bakhuvudet.
Okej. Okay. Mm. Och jag antar att man gärna ger förebyggande behandling inför en förlossning till exempel.
Ja, då gör man alltid så att man kontrollerar. Det gör man på alla olika blödningsbenägenheter. Att man kontrollerar i ungefär graviditetsvecka 32. Eftersom koagulationsfaktorer påverkas under graviditeten. Och så ser man om de har normaliserats värdena eller inte. Och så gör man en planering inför förlossningen då och eftervården.
Just det. Men under hela graviditeten så har man normalt sett en större faktorproduktion i kroppen.
Man kan, ja, normalt sett, jo. Mm. För de som inte har hemofili, kvinnor, då stiger vissa av de här faktorerna. Men det är ju inte alltid de stiger för dem med hemofili eller anlagsbärare. Och därför kontrollerar man det för att kunna göra en plan inför förlossningen, då, en behandlingsplan.
Just det, okej. Okay. Mm. Hur är det med genterapi då? Kan man få det som anlagsbärare? Alltså det vill säga den här nya behandlingsformen där man introducerar en ny funktionell gen i kroppen eller stänger av eller ändrar den felaktiga genen.
När man ger genterapi så påverkar man ju levercellernas produktion av faktornivå. Så det kommer ju inte att påverka arvsanlaget förstås.
Nej.
Det gör det inte. Men sedan har ju kvinnor, de har ju mild mild hemofili i de allra flesta fallen när de har hemofili. Så då blir ju inte genterapi aktuellt, utan det är ju för dem är mycket lägre.
Just det, den här lilla gruppen som är... Mm. Ja.
Så, men det skulle ju teoretiskt kunna vara en kvinna med svår hemofili skulle ju förstås kunna bli aktuell. Då.
Ja, okej. Okay. Nu har vi ju pratat om anlagsbärare för hemofili, men hur är det med von Willebrands sjukdom? För kvinnor med von Willebrands sjukdom kan väl ha samma problem med blödningar som anlagsbärare med riklig mens och blödning under och efter förlossning och sådär. Men von Willebrands sjukdom kan väl ärvas lite hur som helst, det är väl inte alltid bara på mödernet den går?
Ja, det stämmer att von Willebrands sjukdom, de har ju gärna slemhinneblödningar, så de kan ha mycket besvär med menstruationer till exempel och näsblödningar när de är små. Det ärvs ju lika för män och kvinnor, det är ju inte X-bunden ärftlighet, så män och kvinnor drabbas lika där kan man säga.
Just det, okej. Men sen är det väl inte säkert att man är anlagsbärare bara för att ens son har hemofili, för det är ju ganska många nymutationer också. Alltså att det, sjukdomen bara dyker upp på sig själv hos personen som har den och den har inte ärvts.
Nej. Mm. Man brukar säga att ungefär 30, kanske till och med 40% av alla nya fall av hemofili, då rör det sig om en sjukdom som inte var känd i släkten tidigare. Och då behöver ju inte mamman ha varit anlagsbärare alla gånger.
Mm. Det är ganska mycket också.
Det är ganska mycket. Mm. Så det är ganska många som får sjukdomen hemofili i sin familj utan att alls ha haft någon aning. Det är ju en stor omställning.
Ja, verkligen. Mm. Du har ju pratat om att det är viktigt att få en tidig diagnos som anlagsbärare. Varför det?
Ja, vi tycker att det är viktigt att kontrollera faktornivån som ganska liten. I alla fall innan man genomgår någon operation eller om föräldrarna tycker att sin dotter har mycket blåmärken, näsblödningar eller så är det ju så enkelt att kontrollera sin faktornivå och se om man har en sänkt nivå eller om man har en normal nivå. Men sen brukar man nog många gånger tänka att man väntar till en flicka i myndiga eller nästan till så att hon själv kan välja om hon vill kontrollera om hon har ärvt genen eller inte. Men det gäller ju de flickorna som inte har en pappa med hemofili, för där är hon ju självklart bärare, anlagsbärare, för då har hon ju ärvt genen från sin pappa.
Men om man har väldigt låga faktornivåer, då har man väl ärvt
genen? Ja, det har man, men man vill ändå alltid ta en genanalys också faktiskt.
Mm. Och det är för att man helt enkelt ska ha lite koll om det händer någonting eller förebyggande genom livet så.
Ja, om man drabbas av någonting, ska operera blindtarmen eller halsmandlar, så ger man ju behandling före så att man slipper blöda. Och så just det att det kan ju vara flickor som har en påtagligt sänkt nivå. Och då vill man ju veta det också.
Ja, förstås. Mm. Mm. Och är det här någonting som du tycker att ni liksom når fram med i vården?
Jag tycker att vi kan ha ett problem. Och det märkte jag också när jag intervjuade alla de här kvinnorna. Det kan bli åt andra hållet att man kontrollerar en faktornivå som liten. Och så ligger den normalt. Och då kanske man tänker att man inte är anlagsbärare. De tror jag nästan att vi kanske missar. Att man tror att man, bara för att man har en normal faktornivå, att man inte bär på anlaget. Men sedan, om det är någon släkt där man har hemofili i släkten och föräldrarna tycker att deras dotter har ökande blödningssymptom, då hör de ju av sig. Det skulle jag tro, att man vet att man ska höra av sig hit.
Men hur är det, för att jag vet att män med hemofili, de blir ju kallade på regelbundna kontroller och sådär. Men hur är det med om man är anlagsbärare, blir man kallad då?
Vi är nog sämre på de vuxna kvinnorna som är anlagsbärare, som, där man kanske har uppmärksammat detta de sista åren, att de ska gå på kontroller. Jag kan tänka mig att vissa inte tycker att de behöver komma på kontroller heller, för att de har ju klarat sig utan kontroller i flera år. Ja. Medan män kanske sedan barndomen fortsätter gå på sina kontroller. Men däremot flickor numera, de går ju på precis samma kontroller som pojkar. Alltså flickor med hemofili går ju på samma kontroller som pojkar med hemofili nu. Så i fortsättningen så kommer ju även vuxna kvinnor att gå på kontroller.
Precis. Och då är det den här 40% regeln liksom för om man...
Ja, eller om man ligger kanske lite högre men är blödningsbenägen.
Just det.
Mm. Man kanske inte behöver komma varje år, men att man kommer då och då.
Att vara anlagsbärare, det innebär ju också att man kommer att föra anlaget vidare om man får barn, vill säga. Har du forskats kring hur det här påverkar kvinnorna psykologiskt? Alltså även hur de tänker kring att skaffa barn och sådär, vet du det?
Det har det gjorts, men jag kanske inte är rätt person att svara på det så. Men jag tänker mig att det har stor betydelse beroende på vilken relation man har till hemofili. Till exempel om man har en pappa som växte upp med dålig behandling och fick mycket leddestruktioner och blev handikappad jämfört med om man har en bror som har fått en bra behandling genom hela sitt liv och kanske inte blött alls. Och sedan de här, när jag intervjuade kvinnorna som bar på anlag för hemofili i min studie, då var det ju flera äldre kvinnor och de hade väldigt mycket att berätta om hur de hade bemötts av sjukvården, kanske på 60-70-talet när det gäller de här frågorna. Så att det hade påverkat dem djupt, kan man säga.
Ja, många blev ju avrådda från att bilda familj överhuvudtaget och så.
Ja,
det kan man verkligen tänka sig. Men det har ju förändrats.
Det har förändrats.
Gudskelov. Men helt bra är det inte riktigt än. Eller vad säger du? Om du skulle liksom få önska hur du skulle vilja att det såg ut idag, vården för blödarsjuka, hur skulle den se ut?
Precis som det vi pratade om, så skulle man ju vilja att medvetenheten inom sjukvården blev lite högre just när det gäller personer med hemofili och också andra blödningssjukdomar. Och sedan väntar vi ju på nu att det ska komma behandling. Det finns ju bra behandling sedan några år tillbaka för personer med hemofili och hemofili A med antikroppar, men även att det kommer behandling för dem med hemofili B med antikroppar. Och också att det ska kunna komma läkemedel för dem med mer ovanliga blödningssjukdomar.
Med det sagt så är det ju fortfarande inte helt okomplicerat att vara anlagsbärare. Många har tankar kring vad det innebär att föra sjukdomen vidare till sina eventuella barn. Och just det här handlar kortfilmen Hjälmen av Sanjar Adami om. I den får vi följa en kvinna som vet att hon bär anlaget och som funderar på om hon ska våga skaffa barn eller ej. Filmen har blivit väldigt uppskattad och är tänkt att bland annat kunna visas på skolor för att informera om sjukdomen. Sanjar Adami har själv blödarsjuka och inför arbetet med filmen pratade han väldigt mycket med sin syster.
Jag har länge velat göra en film om blödarsjuka och kontaktade förbundet. Och de har också haft länge en idé att göra film. Och då pratade vi både om barnperspektivet och så pratade de lite mer om anlagsbärare, som är en ganska osynlig jordgrupp egentligen. Och då fick jag idén ganska snabbt om liksom pojken, den delen, för att det var närmare mig. Och samtidigt gick min syster i tankar om att skaffa barn och hon är anlagsbärare. Så det låg mig väldigt, väldigt nära att berätta den här historien. Det känns väldigt viktigt. Vi ser att kvinnor överlag är osynliggjorda i blödarsammanhang. Det har varit ganska manligt kodad. Men det har ju förändrats. Det har gjorts mycket. Man har plockat fram liksom, ja, med Von Willebrand, ITP och så vidare. Men sen just anlagsbärare är ju ett steg till på det där. Och som inte är sjuka utan är bärare. Så det känns dels väldigt viktigt att lyfta den gruppen också, för att det är väldigt mycket, det är så stort beslut att skaffa barn och det är så mycket oro och så mycket tankar och många som är anlagsbärare. Och man vet att tidigare har ju viss liksom, sjukvård rått anlagsbärare att inte skaffa barn eller till och med abort. Eller, det har funnits så mycket okunskap också sedan tidigare och ja, men det var viktigt att belysa den gruppen. Den behövdes lyftas fram, tycker jag.
Alltså, jag är inte invalid.
Du kommer bli. Om du inte gör som jag säger.
Det var ju så meta det här, för att våra samtal blev ju den här filmen på ett sätt. För den liksom handlar ju om en syster och en bror och mobbda brodern. Är blöda sjuk och just då av en märklig slump så skadade jag min fot eller fick en inflammation så jag gick på kryckor. Det hade jag inte gjort sedan jag var liten. Så då väcktes det där i mig och i henne också, för då blev hon också påmind om att att liksom ha konsekvenser av blödarsjuka.
Kvinnan i filmen är ju väldigt orolig över att hennes eventuella barn ska ärva sjukdomen. Utifrån din research inför filmen, tror du att det är vanligt att man känner så som anlagsbärare?
Ja, det var vi, många som hörde av sig, eller vi bad från via förbundet andra anlagsbärare att dela med sig av sina berättelser, och det är ju väldigt vanligt. Dels vet man inte riktigt, det är väl alltid lite oro att få barn överhuvudtaget, speciellt om man är förstagångsförälder, men även om man vet vad det innebär så är det ändå vad det gör, alltså både för barnet, vad det ska innebära för barnet, både fysiskt och socialt, men också en själv som förälder, liksom hur man ska handskas med det och klara av det, och det är liksom lite extra ansvaret som det kan kännas som att man har när man har ett barn med blödarsjuka.
Har du med dig din hjälm?
Nej, jag behöver den inte.
För din mamma mässade att du inte har tagit din medicin.
Och just det, jag glömde.
Ja, men då får du vila idag.
Jag kan vara försiktig. Snälla, jag vill jättegärna vara med.
Vi är redan jämnt antal, okej? Okay?
Och man får ju följa då både mamman, men under den andra delen av filmen så får man följa den pojke som hon alltså så småningom vågade skaffa. Hur mycket i de scenerna med pojken är hämtade från din egen barndom då?
Så jag hade ju hjälm när jag var liten. Det gör man inte riktigt längre om man gått ifrån lite. Och så den delen, filmen heter ju Hjälmen, och att inte vilja ha på sig hjälmen eller försöka undvika och försöka vara som de andra. De här myterna om att ja, men det smittar eller inte får bli bjuden på kalas för att föräldrar är oroliga. Och det här liksom utanförskapet som blir, inte utifrån någon illvilja, för så är det ju den här gruppen med barn och lärare, att det är egentligen ingen som vill illa, men det blir ju väldigt svårt för det här barnet som inte får vara med. Så det kan jag ju känna igen, verkligen hämtat från min egen uppväxt.
Du och din syster pratade mycket om det här då inför skapandet av filmen. Mm. Men hur har diskussionerna gått i din familj generellt kring blödarsjuka och ärftligheten av det och sådär?
Ja, men vi hade en väldigt så dramatisk, jag är uppfödd i Kurdistan, och en väldigt dramatisk start på livet utan mediciner och i krig, och att komma till Sverige och kunna få mediciner har ju alltid varit en sån, det har varit en livräddare. Så det har alltid funnits en sån känsla av liksom, att vi klarade oss. men diskussionen har inte, jag har inte pratat så mycket om det egentligen i min familj. Det har liksom bara varit där. Och kanske det liksom aktualiseras det mer kring min syster då, när hon skulle få barn, och lite också att jag i den här vevan då fick en dotter. Ja. Precis när hon på med den här filmen, och min syster tänkte på, som då är anlagsbärare. Och då aktualiserades det igen med henne. Så det är egentligen nu den här nya generationen som har kommit, som har fört upp diskussionen igen. Ja. För oss i vår familj.
Och hur tänker du nu då? Med din dotter och sådär, tänker jag.
Ja, nu så skulle hon faktiskt igår bara testas lite för att ta liksom en medicin. Jag förstod faktiskt inte att det kunde få, att man kan ha liksom som mild blödarsjuka om man är anlagsbärare. Och det verkar som att min dotter är lite så. Och även om jag såklart inte önskade henne det, så kände jag mig lite närmare henne. Så här, lite. Vi har ju redan blodsband, men det blev det ännu mer på något sätt. Men jag är inte så orolig faktiskt, för att jag vet vad jag började och mina odds och vad jag är nu. Och det har jag märkt med nyblivna föräldrar som har blödarsjuka barn. När jag har mött dem och bara berättar hur min start var. Och de ser mig med mina fyra barn som springer runt och jag springer efter dem. Så blir de lugna liksom. Och det Och sen känner jag också att nu är det ju så mycket som går framåt i medicinerna med genterapi och så att när hon får barn, då kommer blödarsjuka gå och bota.
Så. Jag får hoppas på det.
Ja.
Tack snälla för att du var med, Sanjar.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Har du sett filmen, Anna?
Nej, jag har ju inte det, tyvärr, än.
Då har du den att se fram emot i alla fall.
Ja. Mm.
Utifrån ditt arbete här på Sahlgrenska och den forskning du har gjort, vad tycker du är viktigt att, ja, men, att lyfta lite extra när det gäller anlagsbärare?
Ja, det är ju det här, dels att man ska veta, känna till sin faktornivå och också detta att om man har hemofili, om man har så pass låga nivåer så ska man säga att man har hemofili vid kontakt med sjukvården för då får man bättre gehör.
Mm. Även om någon kommer säkert rynka på näsan och säga, va? Ja. Du är tjej.
Ja, så kan det vara. Men då får man läsa på.
Stort, stort tack Anna för att du var med i Blödigt Värre. Kanske har vi genom det här avsnittet lyckats nå ut till en annan anlagsbärare som känner igen sig i det du berättar.
Mm. Tack.
Tack också till dig som lyssnat och till CSL Behring som gör den här podden möjlig. Vi hörs.
Hejdå!